Vinst borta mot Everton och vi tar med oss tre sköna poäng till London. Härnäst väntar Genk i Europa League och därefter derby mot Tottenham. Men vi börjar med gårdagens seger. Vad säger du om matchen uppe?
Jag lyssnade idag på Aftonbladets Premier League-podd där programledaren Patrik Syk säger två saker. Det ena är att det här var ju en ganska jämn match totalt sett. Och så säger han att Everton skapar ju rätt många riktigt farliga chanser. Och då har vi inte sett samma match. För jag tyckte att Moyes körde en Peter och tog tag i matchen i stort sett direkt. Och vi borde ha lett klart redan efter 20 minuter. Sen jämnade spelet ut. Men över hela matchen så tycker jag vi gör en match. Är klart värda att vinna. Kanske skulle ha skapat någon riktigt tydlig chans till. Men jag tycker de flesta gör ett bra jobb. Vi kommer in på lite spelarkritik senare. Men jag tycker det här var en riktig vågbrytare. Skulle vi gå upp mot toppen eller skulle vi nästan redan nu sätta oss i mittenträsket? Jag är mycket positiv till den här insatsen.
Jag kan bara hålla med. Jag tycker vi gjorde en jättebra insats och framförallt vi kämpade och slet de få gånger de var uppe så täckte vi skott föredömligt. Ärligt talat, den där riktiga chansen de hade var ju när deras spelare missade bollen, så det var inte heller en riktig målchans.
Vad säger du, Peter? Nej, det var enda chans. Enda riktigt farliga chans.
Ja, visst var det. Vad säger du, Peter?
Jag är helt med. Jag är helt med på vad ni säger. Vi tar ju tag i den här matchen från start, och i 22,5 minut så är det ju inte, Everton ens på banan. Sen så jämnar de ut det, precis som Uffe säger, men de jämnar ju inte ut det så mycket att det är jämnt, tycker inte jag. Alltså, nej. Ja, möjligtvis jämnt i slutet på första halvlek och sådär, men det är ju vi som skapar. Och jag tycker framförallt att det är de som gör väldigt mycket. Nu har inte jag sett statistiken på det, men jag tycker de blockerade oerhört mycket skott.
Ja, det gjorde de.
Och det var ju bara, vi väntade ju egentligen bara på att något av dem skulle smita igenom. Vilket de ju inte gjorde då, men till slut så satte vi den där 1-0-målet. Det var vår match och till slut vann vi. Det blev jämnt i målresultatet, men jag tror inte att Syk har kollat på matchen.
Nej, det var precis min känsla också. Att han har faktiskt inte sett den.
Nej, och då ja, så blir det väl, men det tänkte jag då, de som faktiskt såg matchen igår, både Niklas Holmgren och Martin Åslund, kändes ju som att de hela tiden bara satt och pratade om att det var West Hams match.
Ja, absolut. Okej. Lite spelarkritik då. Jag tycker ju som vanligt att Rice är väldigt, väldigt, väldigt bra för att vara 22 år. Och nu hade vi förmånen att få ses i lördag, så där hade vi ju en god vän då som tyckte jag hade överdrivit när jag sa att Rice var den bästa defensiva mittfältaren i Premier League. Men jag tar tillbaka det och säger att han är just nu en av de absolut bästa spelarna i hela Premier League. Jag tycker han är otroligt duktig. Sen blir jag mer och mer förtjust i Bowen. Vilken jädrans diamant vi hittade i Hall för snart 2 år sedan, januarifönstret. Och han kämpar och han sliter och han är kreativ och han är riktigt, riktigt bra. Den enda jag inte är riktigt nöjd med, och jag vet att jag hackar lite på honom ibland. Jag kräver mer av Benrahma än vad han utför. Det ser ut som han har, det har sagt innan, ser ut som han har fått ord om att spela något slags säkerhetsspel. Han utmanar för lite och försöker inte använda sin spetskvalitet tillräckligt mycket.
Nej, Benrahma hade en ganska svag, framförallt första halvlek där han hade lite chanser som han borde ha gjort mycket bättre med. Men jag tyckte, utöver de som du har nämnt redan, så tycker jag ju att vårt mittlås gör en otroligt bra match också.
Ja, håller med.
Jag får säga att jag var väldigt nöjd med Ben Johnson, hur han gick in och ersatte Sofal.
var kul att se honom på rätt position dessutom.
Ja, jag tyckte han var faktiskt ännu bättre i matchen innan, vilken det nu var, om det var han spelade. Där tyckte jag han var otroligt duktig. Men det är ju ett sparkapital som vi har där. Det är inget snack om det.
Nej, precis, och han behöver ju få sina matcher då och då, ja, naturligtvis, för att utvecklas. Och varje match man får, desto bättre är det ju. Jag såg någon statistik där på att vi var väl obesegrade och hade inte släppt, ja, det är de två är ju naturligtvis, det går inte att få dem om vi var obesegrade och hade inte släppt in mål med honom på planen eller från start i år.
Nej, och vi på bortaplan har vi inte förlorat på 6 månader nu. Det är helt otroligt. Det låter inte som West Ham.
Nej, precis. Och vad läste jag någonting om att vi har 3 vinster och 1 oavgjord på bortaplan på de första matcherna här. Och poängutfallet, om man räknar om historiskt, räknar om det till 3-poängssystem även bakåt i tiden, det var 2-poängssystem, så är väl det här den säsong vi har inlett med bäst utfall. Det var 4 säsonger tror jag, inklusive den här som vi hade inlett med 10 poäng då på de 4 första bortamatcherna.
Ja, ja. Ja, det är bra. Jag tyckte Soucek också var lite mer sig själv fram till han fick den här olyckliga smällen i ansiktet. Och fördelen med det är ju att han kommer att få vila mot Genk. Så att inget ont som inte har något gott med sig.
Jag håller helt med. Han såg piggare ut. Hade bättre driv framförallt i första halvlek.
Det var ju en fin liten, vad ska man säga, vinkling fram där till var det Bowen som hade det där skottet som Pickford räddade, så Soucek gjorde mål med offside sen. Det var ett väldigt vackert anfall. En av få faktiskt, kanske Ben Ramas bästa aktion den matchen också.
Ja.
Ja, var det något mer som stack ut, tycker ni?
Nej, jag har ju sett en del West Ham-fans på sociala medier som ville ha utvisning där vid Soucek-situationen. Jag tycker ju att han, det är väl Rondon då, som har en konstig position på foten, men jag tror aldrig han hinner uppfatta så snabbt att nu ska jag klacka bakåt för att skada någon. Jag tror det är en ren olyckshändelse. Sen kommer det in här, är det farligt spel? Ja, men Soucek ligger nästan på marken redan. Jag tycker nog att man får acceptera att sånt här kan hända i stridens hetta, och så tog det lite illa.
Jag hade varit förbannad om det hade varit en West Ham-spelare och han hade blivit utvisad. Hon hade varit tvärtom. Samtidigt så fattar jag ju också att här skulle ju domaren kunnat göra precis vilket som egentligen. Alltså, det beror ju alldeles på hur han uppfattar situationen i det läget. Men jag kan inte säga att jag tycker att det skulle vara en utvisning i det här fallet. Rent på spelkänsla.
Nej, jag,
ja. Så att jag är helt med dig på det.
Nej, men det olyckliga är att den tar så illa.
Ja. Och då kan man ju då hävda naturligtvis att man, precis som du får vara inne på, att man har ansvar för, typ som i ishockey, man har ansvar för sin klubba, man har ansvar för sina dobbar, men jag tycker inte heller att han ska ut.
Det kändes också på Rondons reaktion att det kändes som att han faktiskt fick lite dåligt samvete själv där över att det tog sig, eller det känns inte som att det var avsiktligt, säger jag utan att på något sätt veta, men
Men och då tycker vi att domaren gör rätt och tar rätt beslut där. Och sen tycker jag ju att han tar helt rätt beslut när han inte dömer frispark till Pickford. Det som leder fram till hörnan sen och som ger målet. Och mellanåt kan jag vara väldigt trött på att målvakterna skyddar så mycket som de gör. När de har chansen både att hoppa med händerna och dessutom sätta fram knäna framför sig. Så att det där får vi ge liten extra eloge till Antonio som inte ger upp den där utan faktiskt hoppar upp och stör så mycket så att det blir en hörna av det.
Han gör ju helt rätt och domaren gör också helt rätt. Han hoppar ju i princip rakt upp. Det är ju inte så att han kommer med fart och hoppar 2 meter i längdriktning på det här när han går upp här. Utan det här är ju Pickfords akilleshäl helt enkelt. Han är värdelös rent ut sagt på den typen av aktioner. Det där har man ju sett tidigare. Och det är säkert så att för ett år sedan eller två så hade det blivit en frispark, men det här ska bara applåderas från Premier League sida att man har ändrat på vad som tillåter lite mer fysiskt spel igen.
Sen är det också starkt av linjedomar att de faktiskt uppfattar att Pickford är på med ett finger på den där bollen, för att jag var ju helt säker på att det är Antonio som nickar utanför och blev positivt överraskad när jag såg att det var en hörna. Och sen på reprisen så ser jag ju att det var ju en hörna.
Ja, det var väl så att domaren, eller linjedomaren som dömde där, helt enkelt bara kände att han kan inte vara så dålig i luften att han inte får händerna ens på bollen. Nej. Det måste vara målvakten som har ut den.
Ja, precis.
Så han kan inte ha sett det därifrån.
Nej, det håller jag med om. Och när du säger att han så dålig kan han inte vara, så menar du naturligtvis Antonio att de tycker han borde ha nickat in den där. Så dåligt kan han inte vara.
Exakt. När han nu möter Pickford i en luftduell så måste han ju sätta den på mål. Och ja. Målvakten är där. Precis. Ja, exakt. Ja. I den här matchen också, det får väl sägas naturligtvis, vi är ju inte missgynnade av att Evertons två bästa anfallare inte är på plan naturligtvis. Men bedrövligt. Jag tyckte de hade mycket att leva upp till om de.
Ja, nej, men det är klart, men den där situationen har ju vi befunnit sig i så många gånger.
Absolut.
Ja. Jo, men det är ju också en del liksom, att man ser till att man har sina spelare tillgängliga. Det har ju också till, så att säga.
Så är det. Och för att sätta det visa, vi hade ju några statistiska saker där förut. En annan var väl att vi har väl inte vunnit, vad var det jag läste? Vi har vunnit 2 raka bortamatcher mot Everton. Det är väl första gången på 90 år eller något sånt där.
Ja, 91 år läste jag någonstans också.
Ja, alltså så det här, sätter vi det i ett historiskt perspektiv så är det ju, det är oerhört starkt av oss. Och vi har verkligen inte genom åren haft, det har inte varit happy hunting i Liverpool direkt.
Nej, och inte ens hemma mot Everton har vi haft det lätt under de åren som jag har följt.
Nej, precis. Så det här är det är grymt bra.
Ja, det är det, verkligen.
Väldigt skönt, framförallt eftersom Everton öppnat så pass starkt.
Ja, precis. Det var ju väldigt viktigt, precis som Uffe var inne på där i början, om att det här var en liten vattendelare. Hade de vunnit så hade de varit 6 poäng för oss. Istället för att vi nu är på samma. Och lagen ovanför inom räckhåll.
Ja, men exakt, det är bara 5 poäng upp till Chelsea som leder serien. Så att, alltså, det är ju, vi är faktiskt väldigt bra med. Vi har ju tagit oss konkurrenskraftigt väldigt bra poängskörd så här långt.
Och då har vi ändå missat en straff i sista minuten och vi fick ett baklängesmål i sista minuten.
Precis, och vi har de här 2 matcherna där i vad var det då, andra och tredje omgången som vi ju alla är överens om att vi kanske borde ha snott. Eller i alla fall på förhand skulle ta.
Vi borde alltså leda serien.
Ja, det, så är det. De andra tror jag inte har några sådana matcher som de borde ha tagit. Det
absolut.
Tror jag
absolut inte. Nej, inte en chans. Det är bara vi som har det.
Ja. Det finns potential, med andra ord.
Absolut, absolut.
Ja. Har vi något mer att säga om gårdagens match?
Nej, jag tycker vi har tömt ut en och bra och lyckats hålla med varandra också. Det
är... Ja, den är ju lite jobbig.
Det är mer spännande för lyssnarna om vi har olika åsikter. Men ja. Det är ju svårt eftersom vi alla tre är enormt fotbollskunniga. Så.
Ja, precis. Här är vi i förmätna klubben tycker vi att...
Ja, vi kan byta namn på podden till klubben för inbördes beundran.
Absolut.
Ja, nej, jag ska nog hitta något att vara oense om.
Jo då, djävulens advokat.
Ja, precis.
Men nu har vi Europa League igen på torsdag.
Ja, och då blir det ju spännande för att dels så behöver vi rotera lite grann och sen har vi, hade vi ju nu i lördags... lite skador och problem, och det har ju blivit något bättre för de som inte har snappat upp det. Så Krall är ju då borta på grund av covid-19, så att han missar både Genk och Tottenham-matchen. Nobel hade en lättare skada men räknar med att vara tillbaka både då till torsdagen. Sofall och Fredericks är också bägge två aktuella för torsdagen. Fredericks ligger längre fram, så att det är väl inte omöjligt att vi kanske får se Fredericks på högerbacken och Jonsson flyttar över på vänsterbacken. Så att vi ska nog kunna få ihop ett hyfsat slagkraftigt lag ändå. Och sen har vi ju Vlasic och Jarmolenko och Lanzini som kan komma in i laget också. Och sen har vi ju vissa killar som Boen som tycker om att spela varenda sekund oavsett vilket. Så att vi ska nog ha ett hyfsat lag på torsdag.
Ja, det är väl inte orimligt att tänka sig att det kommer se ut ungefär som det gjorde mot Dinamo Zagreb och Rapid Wien.
Nej, jag håller med. Det som jag sa sist är ju att jag tycker det ska bli spännande, för nu drar jag ju över till den här matchen på torsdag. Det ska bli väldigt skoj och vara tillbaka nästan på dagen 2 år sedan jag var senast i London.
Ja, det hade man ju gärna varit med dig där. Det blir ju, det är ju en rätt så två stycken inladdade matcherna har vi då tagit. Kan vi ta den här också? Då har vi nästan avgjort den här gruppen. Det hade ju varit så viktigt för att kunna spela lite så här, inte behöva slita så hårt på materialet i fortsättningen, att även ta den här matchen.
Ja, och framförallt som det är en hemmamatch och sen när serien vänder har vi 2 bortamatcher och Zagreb då som var direkt usla mot oss har vi på hemmaplan. Så att, nej, det hade varit väldigt skönt med en vinst till här.
Ja, då sätter vi oss verkligen i förarsätet.
Minst sagt.
Men då får vi ha en ordentlig rapport sen när du kommer hem till nästa avsnitt.
Ja, det kommer det bli. Jag tänkte, jag kanske säger det sen också, men jag hade gärna velat ta in lite frågor baserat på faktiskt resan. Dels från folk som inte är över, som kanske undrar vad gör man timmarna innan och så här. Och sen även från folk som åker över och som kan säga, jag brukar gå på den pubben, är ni där också? Eller hur? Lite grann relaterat till det, hade varit skoj att få in någon fråga, fundering, kommentar.
Ja. Men
bara skicka in dem.
Ja.
Ja, 100%. Både frågor och reflektioner så att säga, och egna.
Och tips.
Ja, exakt. Alltid spännande att höra folks erfarenheter och etc.
Ja.
Ja. Har vi något mer att tillägga om kommande match?
Inte om Genk. Det är den enda som väl kanske får spela som vi väl inte har nämnt. Det är väl... vår sämsta spelare någonsin, Masuaku då, som någon som tyckte i förra avsnittet. Men det är väl ganska, vi säger, vi byter målvakt och så säger vi att vi har Fredrik Ståsson, Diop och Jonsson eller Masuaku. Och sen så de som jag nämnde innan, säger att Noble spelar, Rice kanske får spela igen då, och sen så in med Lanzini, Jarmolenko, Vlasic, och kanske att någon av dem från Alls eller Bowen stannar. Sen så tror jag vi är väldigt nära det laget som det blir.
Ja, och motståndarna är det ju inte, i alla fall har jag inte så lätt att säga något om, för jag kan ärligt talat ingenting om dem.
Det är ju den här forwarden som vi har ryktat som att vi har varit ute efter ganska länge, och var till och med snack om att vi skulle träffa hans agent i samband med matchen här nu. Så det, honom ska bli kul att titta på.
Vad heter han då?
Han heter något sånt Onucho eller någonting liknande.
Ja, okej.
Okay. Ja.
Mm. Sen ligger de sexa i inhemska ligan. Vad nu det säger, det kan vi ju fundera över. Men de inledde ju Europa League med att vinna mot Rapid Wien och sen förlora mot Dinamo Zagreb.
Ja.
Paul Onuachu, eller vad?
Ja, precis.
Ja, det kände jag ju igen. Men nigerian.
Ja. Ja, men man kan hålla ett extra öga på honom i varje fall.
51 mål på 68 matcher.
I den ligan. Ja, det är hyfsat. Mm. Oavsett liga är det hyfsat.
Ja.
Ja, man kan ju bara prestera utifrån motstånd så att säga. Så att, det är ju riktigt bra siffror.
Ja, verkligen.
51 mål på 134 matcher för Midtjylland mellan 2012 och 2019.
Mm. Nej, men det är så att man har en näsa för vad målet är beläget, som det heter.
Mm. Ja, just det han jag ser.
Ja.
6'7". Ja, jag vill höra ramsan om honom. Ja, det ska bli mycket intressant att se hur rörlig han är.
Ja, precis.
Målskytt är han åtminstone i den belgiska ligan.
Ja.
Mm. 2-0-1 lång.
Ja, precis.
Jäklar. Han är till och med längre än du, Peter.
Mycket längre än jag. Ja. Ja, det är... Hoppas att han misslyckas fullständigt.
Ja.
Ja.
I den här matchen.
Exakt, men ändå visar kvalitet.
Ja,
precis.
Men det blir som med han Kral i EM här. Han behöver inte visa något speciellt nu, men de får ha koll på honom ändå. Så att inte vi gör en Rednab värvning och köper honom på ett intryck från en specifik match.
Vi kan ju göra som vi gjorde med Paul Hilton som spelar i Barrys försvar när vi mötte dem i ligacupen. Då vann med 10-0 och sen köpte vi honom 2 veckor senare.
Ja, precis. Alla bara rev sig i huvudet och undrade hur fan fick vi... Vad hände här?
Ja.
Ja, precis. Ja, nej, men det ska bli intressant att se den här matchen också.
Ja. Väldigt trivsamt. Jag hoppas bara att vi kan fortsätta med den fina trenden vi har haft hittills i Europa League.
Ja, verkligen.
Och att det kan ge oss lite energi till söndagens match, som är nog så intressant.
För den
match som Peter brukar se fram emot.
Ja, det här är en av de roligaste perset på säsongen.
Ja, då har vi ju ytterligare en sån här faktiskt toppmatch som också är väldigt kan vara väldigt avgörande om åt vilket håll man går, så att det ska bli väldigt spännande, och då räknar jag ju med att vår vän Sorsek är tillbaka om än något stel i läppen.
Ja, precis.
Men då kör vi tillbaka det vanliga laget och så ser vi till att visa de där pojkarna var skåpet ska stå.
Ja, exakt. Det här är en match som är viktig på så många nivåer, känner jag. Den förra säsongen var ju det här en av den kanske riktiga katalysatorn till att det blev så bra som det blev till slut när vi gick i kapp i första matchen mot dem.
Och det var ju ett år sedan precis idag. Så att nej, det ser vi fram emot. Och jag läste att Tottenham hade två stycken covid-19-fall utan att spelarna nämndes. Men det gick ju ett rykte att Son var den ene, men han spelade ju igår. Så att det ryktet var ju inte sant i varje fall.
Nej, får vi hoppas att det inte var.
Nej, vi ser vilka det är. Vi tar hand om dem som de sätter på planen.
Precis. Och de har ju varit rätt svajiga ändå.
De har haft lite tur och de började väl med 3-1-0-segrar där. Åtminstone någon av dem, det var väl Wolves borta, de absolut inte var värda att vinna. Så att, och sen 3-0 förlust borta mot Palace, som är den enda matchen Palace har vunnit. Så att de är svajiga och lite ojämna. Så vi ser fram emot det.
Ja, det gör vi.
Ja.
Ja, det var alltid spännande att möta Tottenham. Framförallt nu när det dessutom har gått bra på slutet. Förra säsongen gjorde vi dels den magiska upphämtningen och sen även en fin hemmamatch när vi vann med 2-1.
Ja, precis.
Jo, jag har fått in en fråga här från Martin Lundberg. Med tanke på Moyes uttalande, precis som vi inne tidigare på det här om att Kral har fått covid-19, Noble är skadad, Solskjaer är skadad, så undrar han vad vi har för alternativ på inne i mittfältet. Hans önskan hade ju varit att vila både Rice och Solskjaer på torsdag så att det är fräscha mot Spurs. Hur är era tankar?
Ja, jag tycker man har sett här i de andra Europa League att Moyes vilar inte bägge två samtidigt, utan han kör faktiskt med någon. Som jag sa innan så läste jag då att Noble nog inte var så illa så att han skulle kunna vara tillbaka eventuellt. Sen är det ju också, som jag har varit inne på, jag var ju förvånad över att vi lånade ut Connor Coventry. För att det hade ju varit ett perfekt läge för honom att spela. Annars så har vi ju svårt att få ihop två defensiva mittfältare, utan då får man ju i så fall ta Fornal som har spelat där vid något tillfälle enstaka. Men två renodlade defensiva har vi inte om inte Noble kan spela.
Nej, då får vi spela på något annat sätt helt enkelt.
Ja.
Ja, du sa väl Lanzini där och...
Lanzini har spelat någon gång, Fornals någon gång. Det går att tänka sig att man spelar med en fembackslinje och att vi trycker upp yttrarna betydligt mer. Det är ju tänkt att vi ska hålla i bollen och dominera den här matchen. Så att det kanske till och med är lite lyx att ha två defensiva mittfältare.
Ja, men det är klart att såna här tillfällen har vi ju inte trupp för. Vi har ju inte 6 innermittfältare som... Ja. Så, och det kan vi ju inte ha heller. Det kan vi inte ta höjd för. Så är det ju lite grann.
Ja, exakt.
Nu är det väl i och för sig, nu är det den här matchen, vi vet inte hur illa det är med Noble. Han kanske kan vara spelklar och sådär, och Solskjaer verkar inte. Men ponera att faktiskt Solskjaer hade fått en hjärnskakning eller något i det där läget och blivit borta en längre tid. Eller att något skulle hända med Rice. Då hade det känts lite värre.
Ja, och att det sammanfaller med att Kral naturligtvis,
ja, exakt. Att han blir sjuk. Exakt, eller om vi får in skiten i laget.
Men då är det ju bra att Kral faktiskt har varit ute och rest och förmodligen upptäckte när han kommer hem. Kanske till och med innan han har träffat truppen.
Ja, har det inte varit mycket covid i det tjeckiska landslaget? Jag tyckte de hade varenda gång som det var landslagssamling förra året så var det prat om att det var covid i tjeckiska truppen.
Jo, det var
jag vet inte om de är extra utsatta där eller om det vad det nu kan bero på. Men det känslan jag har är att det har varit fler gånger där än i säg Sveriges.
Precis.
Och det kan säkert stämma.
Eftersom vi är en livepod så kan vi säga att Benteke har gjort 1-1 och Arsenal Crystal Palace.
Början av andra halvlek.
Ja, precis 15 minuter.
Det är intressant.
Ja.
Ska vi gå vidare med nästa fråga?
Ja.
Bengt Olsson är lite inne på samma spår, det här med att rotera på torsdag. Och sen så spinner han vidare och funderar på om vi ska gå all in i ligacupen kommande vecka med tanke på det hårda matchandet framöver.
Nej, då ska vi nog göra som vi gjorde senast mot, mot Manchester United, kan jag tycka. Att vi har några spelare som är i det tänkta A-laget, men att vi spelar många av dem som vi roterar med, och de får helt enkelt visa att de vill ha en plats i den riktiga uppställningen.
Och det är ju ett ypperligt tillfälle för dem att få spela både på torsdag och sen på onsdag. Så att jag håller med, det är helt rätt. Sen förutsätter jag att Moyes är en så pass bra och skicklig ledare så att han har personliga samtal med sina spelare och snackar igenom vilka som känner sig starka nog för att spela någon av de här mellankuppmatcherna och vilka som känner att de absolut hade varit skönt att vila eller sitta på bänken. Och jag är helt säker på att han gör det. Så att vi kommer att rotera, men självklart kommer ju torsdagens och onsdagens elvor se betydligt närmare ut i varandra än söndagens gör i någon av dem.
Ja, precis. Men jag vill vara tydlig här att den matchen som jag tycker att vi inte ska, den som vi ska sätta minst på då är ligacupen. Jag läste egentligen, eller lyssnade egentligen bara på halva frågan här. Jag ser ju att han frågar om både torsdag och onsdag.
Ja.
Viktigare med Europa League. Ligan är ju prio, men vi ska ha ett så pass starkt lag i Europa League att vi tar den matchen också, som jag var inne på tidigare, för att få det slagläget inför avslutningen som vi vill ha. Ligacupen är lyx, men det finns ingenting som säger att vi inte skulle kunna rubba City på samma sätt som vi lyckades rubba United, annat än att City är ett starkare lag.
Nu kommer ju City också spela med sin andra uppställning, så att det är ju, borde ju vara lättare då.
Och det var ju det vi var inne på då. Det är ju nu i början, det är ju nu de, alltså när vi gick vidare i förra omgången, att det är ju nu vi ska möta de här lagen, för det är ju nu de inte tar den kuppen på så stort allvar.
Mm.
Kommer man fram mot kvartsfinal eller framförallt semifinal och final, så är det klart att då spelar de också sina bästa lag.
Precis. Mm.
Och vi gjorde ju en väldigt, väldigt bra insats med ett till stora delar B-lag i, eller andra uppställningslag i den förra omgången.
Ja, precis.
Ja, men precis. Det visar faktiskt att vi har bra spelare även i, ska vi kalla det, reservlaget eller på bänken, som faktiskt vill visa upp sig och visa att de vill ha, förtjäna mer speltid.
Ja, det var ju stor skillnad att titta på dem då gentemot vad man har sett när vi har spelat en andra uppställning tidigare cupår, eller vad man ska säga, där vi inte alls har visat något större intresse eller inte kunnat prestera. Och så där. Den här gången så gick vi ut och gjorde en riktigt, riktigt bra match. Och det hoppas jag på nästa vecka, även om vi då har roterat ut en hel del spelare som har spelat, som jag räknar med då, både torsdag och söndag.
Yep.
Ja, verkligen. Ska vi gå vidare?
Ja.
Då har vi Martin Lundberg igen. Med tanke på den nya ramsan om Jared Bowen on fire och vad han gör i sängkammaren, så går ju min fråga till er: vilken är era favoritramsor om West Ham genom tiderna? Personligen är väldigt svar för både Christian Daly och Ledic Mikloskos sånger.
Ja, alltså här skulle jag då vilja säga att de är bra. Både Daly och Mikloskos. Men min... Jag säger så här. Om det en gång i tiden fanns en ramsa som man sjöng för en spelare som aldrig spelade i West Ham, så vitt jag vet, och som handlade om att den här spelaren var lika bra som typ världens bästa spelare, så är det min favoritsång. Han kan eventuellt ha varit fransos.
Ja.
Men eftersom det aldrig har hänt så är det absolut inte den. Som
är... Men det är den med den där raden, I just don't think you understand.
Alltså, ja, det är ett högst det. Hypotetiskt resonemang.
Ja, 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 men den var ju fantastiskt rolig den säsongen i alla fall. Men du kanske gillade uppdateringen då? Eller finns det inte den heller?
Apropå den där boen då, om vi hamnar av där först då, så jag säger den är säkert rolig när man står på läktaren med ett gäng ölstinna killar och testosteronet sprutar, men när man sitter hemma i soffan som jag gör nu, så kan jag nog tycka att den är på gränsen faktiskt. Och så får ni själva leta reda på den på YouTube eller var ni hittar den. Jag håller med om både Miklosko och Christian Daly, och jag var ju på ett event med Christian Daly när han kommer in på scenen, så sjunger ju allihopa den här sången om Christian Daly och hans curly hair och att han är välkommen och shag my wife på ett väldigt humoristiskt sätt, inte det minsta elakt eller sexistiskt. Så den är bra. Och Ludo från Moskva är också jättebra. Sen jag har ju varit med och träffat och varit med väldigt mycket under den här fransosens tid, som Peter bara tror fortfarande att det aldrig har hänt. Och jag var jättemycket i West Ham det här året och var på pubbarna och på läktarna och höra hur man sjöng om Dimitri Payet var någonting utöver det vanliga faktiskt. Sen finns det ju en annan klassisk låt om en före detta spelare, Frank Lampard, när han hade lämnat West Ham och hur många gaffeltruckar som krävdes för att kunna lyfta upp Fat Frank. Och den gillade jag ju då enbart eftersom jag har jobbat med gaffeltruckar, inte alls av någon annan anledning. Jag gillar ju inte nidvisor annars, men det är nog de som är mina favoriter.
Nej, men jag skulle bara säga att min favorit är ju Christian Daly-låten. Jag stod ju på ett tåg efter en match vid ett tillfälle där det stod en, jag tror att jag har berättat den här innan, men det var ju en 17-årig kille som stod på vagnen och såg ut exakt som Christian Daly's lillebror. Och han stod där med sin flickvän och hela tåget sjöng för honom, och han tyckte ju att det var så, han blev ju så generad, det var ju, men tjejerna tyckte det var roligt, och framförallt så tyckte ju resten av pendeltåget eller tunnelbanevagnen att det var kul.
Och naturligtvis var det ju så att när de såg att han tyckte det var pinsamt så slutade de naturligtvis sjunga.
Självklart. Jag är hemskt ledsen. Jag bad honom förstås om ursäkt efteråt. Nej, jag tror inte att han led jättemycket, men det är klart att det var lite jobbigt för honom. Så, men det var väldigt roligt. Han var väldigt lik Christian Daly.
Ja, det lät roligt i alla fall. Ja, jag har många, men jag har några favoriter. Men du vet, det finns ju en annan melodi till I'm Forever Blowing Bubbles som brukar köras ibland. Har ni hört den?
Är det samma text?
Ja.
Nej, den har jag nog inte hört.
Okej, då får lyssna nu, ursäkta, men den går så här. I'm forever blowing pretty bubbles in the air. They fly ever so high, like my dreams they fade and die. Fortune's always hiding, I've looked everywhere. I'm forever blowing bubbles and bubbles in the air. I'm forever blowing bubbles and bubbles in the air. Och så fortsätter det så där. Och då naturligtvis kastas det öl och så dansas det. Och någon gång såg jag till dem, det har jag i och för sig bara sett på klipp, men hur de är i halvtidspausen inför en match mot Manchester United på gamla Boiling Ground eller Upton Park, liksom hoppade med händerna på varandras axlar och dansade runt. Det var väldigt trevligt.
Nu när du framförde den, jag vill inte säga sjöng, men framförde den, så känner jag faktiskt igen den. Och det beror på att min son Jesper faktiskt har sjungit den någon gång för mig, ärligt talat. Så att, yep.
Och sen har vi en sång om Aaron Cresswell som jag tycker är väldigt trevlig, även om den inte är så aktuell längre.
Ja, den har jag också hört, men den kan inte jag i huvudet.
Alltså, det blir sång, värsta
Ja,
sångtävlingen
det här är jättebra. Kom igen nu. Tala för
Aaron
mig.
Cress, Aaron Cresswell's magic, he wears a magic hat. He used to play for Ipswich, he didn't fancy that. He wants to play with Tompkins and Ginger Pelle too. His name is Aaron Cresswell, he wears parrots and blue.
Ja, den.
Ja, det är
Mycket
bra,
bra, mycket
Jesper.
bra.
Nu, Peter, vi får passa oss här så inte Jesper startar en egen podd snart med West Ham-sånger.
Ja, det är ju kul att det är någonting jag kan som inte ni är lika bekanta med.
Ja, jag ser här nu, Jesper, faktiskt hur antalet lyssnare ökar. Så nu är vi närmare 25 000 faktiskt.
Jag kanske har skrämt bort dem nu.
Ja, det ökar fortfarande.
Ja.
Nej, men jag tycker det är kul. Jag tycker det är trevligt med lite fyndiga och trevliga sånger så där.
Ja, men det var jättebra. Det är för lite sånt. Det är för lite sånt numera.
Jag hade ju en också om Kevin Nolan när vi spelade i Championship.
Ja.
Kör.
Ja, kör du bara. When I see you, Nolan, I go off my fucking head. I just can't get enough. I just can't get enough. And when you sign for West Ham, man, you fuck them. God is off. I just can't get enough. I just can't get enough. And when you play the Pikes and you're running around the den, I just can't seem to get enough. Kevin Nolan.
Hur fan kan jag ha missat de här?
Ja, det är bra.
Ja, det är härligt med fotbollssånger.
Så är det.
Ja, det är verkligen.
Absolut.
Ja, men det är bra.
Så.
Då,
så.
Alla de är bättre än Bowens.
Ja, det kan jag hålla med om.
Där tycker jag att de får göra om och göra något roligare. Men sen så kan det ju vara så att inte jag riktigt hänger med på vad som gör att den är så... Att den,
ja, men det är ju för att hon, tjejen han dejtar, var med i Love Island och är så oerhört känd i den, man säger, unga influencerpubliken som också står på läktarna nu för tiden.
Mm.
Och så är det ju Gardiolas dotter dessutom, är det inte det? Eller, nej, det är Lally som är ihop med henne. Nej, det är Love Island bara, så är det, ja.
Okej,
okay.
Ja, för gammal.
Ja, precis.
Kan jag skylla på det om du kan detta, Uffe?
Nej,
nej, det kan jag inte. Fan också.
Danny Dyer som hon heter. Jag bara googla.
Ja, men jaha, jag trodde det var skådespelaren.
Ja, det trodde jag också.
Nej,
jag trodde det var den här engelska skådisen som håller på västern. Ja. Ja, det var väl inte speciellt roligt.
Han som var med i Football Factory bland annat.
Ja, nej, detta är Love Island-tjejen som Dyer som Bowen dejtar och paparazzis fotograferade honom i förra eller förra veckan när han smet ut från hennes lägenhet bakvägen.
Jag ser ju skillnaden här. Danny som är fotbollsspelaren och Danny som är
Love
skådisen.
Ja, precis. Ja.
Ja. Ja, det kan bli lite tokigt.
Ja, ja. Det blir... Men det var fortfarande inte så himla kul. Så att,
Nej.
Nej. Men då har vi ju tagit en lång sväng här om fotbollsramsor.
Ja, och ni kommer inte se mig i Idol.
Nej.
Sen, om jag känner Martin rätt, så är inte det heller hans favorit. Utan han har betydligt finurligare favoritramser.
Det är ju det som en av de saker som personifierar Martin är ju hans klurighet vad det gäller ordvitsar och skämt.
Ja, precis.
Ja, hysteriskt roligt i alla fall med sånger.
Ja, visst. Tack för det.
Verkligen, nu fick jag dra igång här och få lite feeling. Ska vi ta nästa fråga?
Jajamän.
Det är egentligen två frågor som vi delar upp det. Det är Urban Dahlman. En reflektion från förra avsnittet till alla olika intressanta anledningar man som gör att man idag är en hammer. Han vill att vi spinner vidare på det och menar på att vi trots allt är lite udda, som han uttrycker det. Vi kanske inte kan tala för någon annans väg in i, men vi kanske ändå kan kommentera det där om att huruvida vi är udda eller inte.
Ja, men framförallt så kan vi väl be och, alltså, att folk får gärna skriva in och tala om vad som fick dem. Jag menar, som Urban till exempel har ju säkert en bra och intressant anledning. För det är klart att vi är lite udda utifrån att framförallt om man blev supporter till oss på 60-, 70- och 80-talet när vi inte figurerade speciellt mycket i det svenska massmediet och så vidare. Så finns det ju säkert i princip lika många roliga historier eller fina historier kring anledningen till att vi blev supportrar som det finns supportrar. För det är väldigt få som kommer att kunna säga att man blev det för att ja, det är ju om man skulle ha blivit supporter precis vid någon av våra cupsegrar då. Men jag tänker att det är försvinnande få som kan kategoriseras in i en grupp som tillhör dem, om man säger. Så att där är ju det hade varit jätteroligt att få veta mer.
Så Urban, du som ställer frågan, du kan väl
börja
berätta ja, precis. Men nu när du säger det, Peter, så vi fick ju faktiskt en kommentar apropå förra avsnittet. Kanske får läsa upp den.
Ja.
Kommer från Niklas Johansson. Han säger att du har hört den förut. 1984, nians skolresa gick till London. En fantastisk resa för en grön tonåring. När vi sitter på hotellet berättar läraren att han fixat biljetter till fotboll i dåvarande division 1. Ska villigt erkänna att jag inte visste mycket om brittisk fotboll då. Lagen vi skulle se var West Ham, Luton Town. Vi hamnade på kortsidan med fantastiska Hammers-fans. Där och då fick jag lära mig att ordet fuck var ett ord som kunde slängas in lite här och där. Så när jag senare i livet började följa engelsk fotboll på riktigt var det liksom ingen tvekan var sympatierna låg. West Ham vann för övrigt med 3-1.
Var det Niklas Johansson?
Yes.
Jansson? Trollhättan?
Nej, det kan jag inte svara på.
Han har en gitarr på, som han spelar på.
Ja.
Ja, ja, ja. Jansson.
Ja, men det står Johan.
Mycket fin historia. Det är en kompis till podden. Vad tänkte jag säga? Gammal vän. Det är sådana. Vi vill ha fler sådana. Fint.
Verkligen.
Sen så fick ju Jansson två söner som blev helt felriktade. Jag vet inte riktigt hur han lyckades med det, men det är en annan historia.
Då tror jag fortfarande att det är Niklas Johansson och inte Niklas Jansson.
Nej, han heter inte Niklas. Han kallas Jansson.
Alltså, men han heter Johansson?
Ja.
Okay. Ja.
Ja.
Du får ursäkta Niklas att vi blandar ihop lite saker här.
Ja, framförallt. Ni behöver inte ursäkta någonting. Det är ju jag som ska be om ursäkt om det skulle vara så att det inte är min kompis som jag pratar om nu.
Jo, men det är det säkert eftersom man sa att du kände igen historien. Så.
Ja. Ja, nej. Han lyckades fostra två söner till att hålla på Chelsea sen. Och det är, men han har gjort det bra. De har inte fått några fotbollsresor heller. Starkt. Nej, men det är bra, Niklas. Kul. Det är precis den typen av historier vi vill höra fler av.
Jättebra historia. Ja, Urban spinner vidare. Han tycker även att diskussionen kring våra sämsta spelare är kul. Han nämner bland annat pajasen i mål som var i närtid, men också en spelare vid namn Roger Johnson som lyckades med bedriften att bli nedflyttad med varje lag han spelat för. Så vilka...
Roger the Relegator.
Just han.
Men det som jag glömmer alltid vad han heter som ställer frågan, vad heter han nu?
Urban,
ja. Alltså problemet är ju att om vi ska börja diskutera de sämsta och värsta spelarna och värvningarna i West Ham så är det ju ett 5-timmars avsnitt. Om vi bara räknar från 1990 och framåt. Så att det kan vi inte göra, men jag kan
Vi
ju
kan
då
bara slänga ur ett gäng.
Ja, men det var det jag tänkte här. Vi har ju Gary Breen som spelade i VM. Nu kommer jag inte exakt ihåg vilket år det var, om det var 2002 eller någonting liknande. Och han spelade väl för
Irland,
va? Och faktiskt var snackades som en av VMs bästa spelare och kom högt upp där i någon ranking. Och det var till och med så det ryktades att Barcelona och Real Madrid, Milan och Barcelona var intresserade av honom. Och så går han till West Ham och den klassiska bilden är ju när vi förlorar med 6-0 i någon match mot Manchester United borta, där han bara sitter på rumpan när de dribblar förbi honom. Det är ju ett namn man bara kan slänga in. Sen håller jag ju med Orban att man behöver inte sträcka sig längre än till Roberto, för det är fan om det sämsta jag har sett någonsin.
Alltså, ja, jag är helt med. De två är... Roberto hade man kanske inga tankar om på förhand. Det var ju ingen som man liksom hade någon större koll på eller sådär. Men Gary Breen hade ju gjort ett fantastiskt VM och borde ju, kan man tycka, ha varit väl scoutad i och med att han hade spelat i seriepyramiden i länge när han kom. Men det var ju ett fiasko utan dess like. Sen har vi ju andra spelare som vi har misslyckats kapitalt med. Kommer ni ihåg Gary Charles?
Ja, ja, gamle Nottingham.
Ja, som sen gick till, ja, han gick till Benfica till slut i alla fall. Och efter att ha spelat, jag tror att han spelade typ 4 matcher i Benfica, så köpte vi honom, på grund av skador och sånt där, så köpte vi honom för mer än han hade sålts dit för. Han gjorde 8 matcher och under tiden i West Ham så var han med om en trafikolycka eller en smitningsförseelse eller vad det var, där de hittade honom sovandes i bilen med spritflaskan intill och sådär. Det var ju ett tragiskt livsöde naturligtvis, men ett otroligt dåligt köp. Vi har i samband med Rio Ferdinand-affären så köpte vi Titi Camara och Rigobert Song från Liverpool. De, framförallt Titi Camara är väl en sån som också är med där uppe i täten på dåliga värvningar, usla spelare.
Ja, då måste jag ju få slänga in det och en... ibland kan du vara en bra spelare, men man har inte scoutat personligheten tillräckligt väl och vet inte riktigt vad man får. Och då nämner jag ju en värvning som ofta tas upp trots att han aldrig spelade för West Ham. Och det är ju Joey Beauchamp som köptes ifrån Oxford. Och innan en säsongen han startade var han vi tvungna och sälja honom till Swindon, för att han blev ju... Han fick hemlängtan och tyckte det var alldeles för långt att köra från Oxford till London, som, om vi ska vara ärliga, ja, det är ju en bit. Men det är ju inte som att köra från Stockholm till Malmö, utan absolut inom pendlingsavstånd och träna varje dag. Och så vi var ju tvungna att sälja honom för underpris till Swindon och då dessutom i utbyte ta, vad hette han, Adrian Whitbread eller något liknande, in då, som inte spelade så där jättemånga matcher för West Ham, för han kanske inte var Premier League standard om vi ska vara ärliga, även om han spelade Premier League för Swindon också. Så att det var ingen lyckad värvning precis.
Nej, vad heter han mittfältaren som Nigel Kwasi? Kwasi,
ja, ja, ja,
kom alltså. När vet han som ersatte Pardew, Alan Kirby skulle rädda kvar oss i Premier League, han köpte vi ju då. Det var ju inte heller någon vändningen kom när han skadade sig och sen så såg man aldrig till honom igen.
Nej, han spelar väl en del för både West Bromwich och Queens Park Rangers, om jag kommer ihåg det rätt här.
Ja, efter det kanske, ja.
Jag tror till och med han spelade där innan.
Alltså innan, ja. Precis. Ja. Men i West Ham så var det ju, han spelade några matcher där i början och det gick inte så bra. Och sen så skadade han sig och därefter så såg man. Tror jag vi såg honom en enda gång.
Men vi skulle nog kunna räkna upp 20 forward som vi har plockat in och lånat in sista timmarna som sen inte har blivit någonting. Och sen har vi han från Italien där som vi lånade, vet han, något Cherino eller någonting liknande.
Han som var skadad hela tiden, ja.
Ja, och han hade ju till och med spelat eller kommit med i Serie A's Team of the Season ihop med Zlatan och Pirlo och hur många bra spelare som helst. Och sen kom han lite i onåd och så lånade vi honom från Milan, tror jag det var.
Ja, vi lånade väl två spelare från Milan samtidigt,
ja.
Va?
Ja, det gjorde vi. Och sen dels var han ju skadad som du säger, men så han spelade väl ändå en 6-8 matcher, men han var ju så fruktansvärt dålig så att han trodde ju att det var någon tvillingbror de hade skickat över, alltså. Men det är som jag börjar, vi kan sitta hur länge som helst med det här.
Fast det är ett ganska roligt tema faktiskt. Mm. Nu när det går bra, det då är det ju bara sorgligt.
Ja. Eller historien om Paolo Futre som faktiskt var en hade varit en världsspelare och kom till West Ham. Ingen förstod varför han gick dit. Och så första matchen ska spelas borta mot Arsenal. Och då hade man ju inte namn på tröjorna. Men när han fick sin tröja så insåg han att han inte skulle få ha sin nummer 10 som han var van vid. Utan den hade ju Martin Allen då. Och han satte sig och sa, jag vägrar spela om inte jag får nummer 10. Jag vägrar sitta på bänken om jag inte får nummer 10. Men Martin Allen, som också är en skojare och har två rävar bakom varje öra, han lyckades ju komma fram till att han lämnade ifrån sig tröjan nummer 10 mot att Paolo Futre bjöd honom och familjen på en semesterresa till Portugal.
Han sålde tian.
Precis, ja. På en lyxig anläggning. Och den har ju träffat Martin Allen några gånger och det... Är det mer än fem personer i runt honom så drar han den här historien om hur han fick en lyxsemesterresa till Portugal av Paolo Futre.
Ja, men det var en fantastisk spelare, fast inte kanske under tiden som han spelade hos oss. Framförallt så gav väl hans knän upp helt och hållet.
Nej, han var ju också skadad mest hela tiden. Sen har vi ju Davor Sukor som ju var en världsspelare och vann skytteligan och fick det silverboll i VM och så kommer han till oss och sen gör han två mål på några matcher, men man ser inte så mycket av den forne storspelaren, och det har vi varit kända för att ta in spelare lite för sent, men där är vi ju inte idag.
Nej, där hade vi även vi hade någon rumän, det var Raducoy. Ja,
precis. Dimitrescu och Radicoy, va?
Mm, precis.
Så att, ja. Mm. Nej, det har funnits.
Det var väl han som det sades att han åkte och handlade med sin fru på något köpcenter här istället för att spela.
Så var det. Han var på
match och fick sen inte.
Harolds och shoppade med frun, ja. Stämmer. Ja. Ja, så är det.
Jag är till att.
Ja. Hade vi fler frågor, för nu ska vi inte fastna här.
Det var inte allt som var bättre för, men som sagt, tack för ämnet, Urban.
Jag har en spelare jag måste nämna.
Japp.
Simone Sasa.
Ja, jag håller med dig. Jag håller med dig, eller Jesper. Absolut, han är värd att nämnas i sammanhanget.
Nej, annars så finns det hur många som helst bara från den säsongen 10-11 när vi åkte ur senast, hade vi många som inte alls har nått måttet. Men det är kul ämne.
Ja, precis.
Ja, ska vi ta sista frågan?
Ja.
Jörgen Persson, vilket är Europa Leagues näst bästa lag? Underförstått då att West Ham är det bästa.
Jag får en viss déjà vu-känsla när jag hör den här frågan. Om jag ska försöka svara seriöst, för jag vet om att det här är en fråga ställd med lite underton. Jag tycker ju att Leicester är ett av de bästa lagen i Europa League så här långt, för vi vet ju inte vilka lag som kommer från Champions League och tredjeplats så där, men det, jag skulle säga det är Leicester, West Ham och Napoli borde vara tre av de absolut bästa lagen i varje fall.
Ja, jag skulle räkna Napoli som det bästa laget.
Ja, utan att ha direkt koll, men Bayer Leverkusen
näst bästa laget, självklart. Jag sa fel.
Ja, naturligtvis.
Ja, precis.
Det bästa lag, best of the rest menade jag.
Sen när treorna i grupperna kommer, till exempel Barcelona, så kommer vi fortfarande kunna diskutera vilket som är det tredje bästa laget, eller näst bästa laget här.
Ja, 100%.
Men det finns fler bra lag naturligtvis i den här som är farliga. De spelar förhoppningsvis inte i vår grupp bara.
Nej, så är det. Kolla.
Nej, men det finns några lag där som kan ge oss en match.
Ja, men jag tror jag skulle framförallt säga att det är nog ganska många av de lagen som kommer därifrån som inte vill ha oss heller och känner att vi kan ge dem en match.
100%.
Ja.
Ja, vi har ju allt att vinna.
Ja, ja, absolut.
Ja, tack för frågan, Jörgen. Trevligt med ny bekantskap här.
Så är det.
Ja, det var frågorna det. Har vi något att tillägga innan vi rundar av?
Jag bara påminner om det jag sa innan. Komma lite frågor om en resa. Vad gör man i London före och efter en match? Hur får man tiden att gå och vilka traditioner är roliga att ha? Och så kommer egna tips både om traditioner och pubbar och vad ni gör.
Absolut, gör det, snälla ni. Och så kan väl jag bara flagga lite för söndagens event då vi har en digital pubträff före och efter matchen mot Tottenham. Så att se till att ni är med då, för det är väldigt trevligt.
Och är ni i närheten av Sölvesborg så kolla in West Ham Fans Blekinge på Facebook och anmäl er till deras fantastiskt fina initiativ där de har bokat en biograf i Sölvesborg som ska visa matchen, och så ska de ut och äta hamburgare och dricka lite öl innan. Tänkte jag också att jag skulle flagga upp för.
Trevligt.
Underbart.
Alltid roligt med lite initiativ på olika ställen.
Ja, och det kan ju ni som har lite go i er också ta till er som lite tips på vad man kan göra.
Ja.
Ja, men vad säger ni? Ska vi bryta det här? Är vi klara nu? Eller har vi något mer att tillägga?
Jag tycker vi tackar för idag.
Tusen tack för idag. Då säger vi come on your eyes and we forever will blow in bubbles. Ta hand om er där ute på återhörande.
Tack.
Hej. Ha det bra.
Samma. Hej.
Hej.